I september förra året var det biopremiär i Australien på den inhemska familjefilmen Oddball. Filmen är baserad på en verklig händelse. Den handlar om hur Marimano Abruesen Oddball tränades till att vaka över dvärgpingviner, inte bara hönor, som var hans dagliga jobb på husse Allan Swampy Marshs ekologiska äggfarm. Filmens säte är kuststaden Warrnambool. Staden med sina knappa 30 000 invånare ligger runt 3 timmars körtid sydväst om Melbourne längs med Great Ocean Road. Man kan säga att Great Ocean Road börjar där eller slutar där. I folkmun går orten under Windy Warrnambool, det blåsiga Warrnambool. Utanför Warrnambool, ungefär 200 meter från land, så ligger det 2 små gröna klippiga öar. Båda kan nås till fots, men på sina håll så blir en vuxen kanske blöt upp till vaderna vid lågvatten. Och ön där pingvinerna bor heter Middle Island. Och sedan 1950-talet så vet man att det har funnits pingviner på Middle Island. 70-talet så börjar man räkna beståndet. Och rävattackerna, de börjar ske 1993 och framåt. Då dödades 50 pingviner. Och så här har det skett sen. Warrnambool-rävarna, de har fått nys om att de kan få sig skrovmål på Middle Island. Och år efter år så fortsatte rävattackerna. Kommunen försökte med alla sätt att bli av med rävarna. Inget lyckades. Och så i januari 2000 så fanns det hela 830 pingviner på ön. Sen skedde tyvärr en jättestor attack 2004. Man vet inte om den pågick 1 eller 2 dygn, men man vet att 234 pingviner låg döda huller om buller på ön den 29 oktober 2004. Och efter attacken så räknade den lokala naturskyddsföreningen tillsammans med Deakin University fram att det fanns ungefär 4 dvärgpingviner kvar på ön. Då kom en genial idé från Allan Swampy Marsh. Han läste en artikel, det var en artikel som var skriven efter det här massakern i den lokala tidningen. Så han läste den tillsammans med en vän som heter Dave Williams. Dave Williams studerade ekologi vid Deakin University och han tvättade ägg hos Swampy för att tjäna lite extra pengar. Och då så slängde Swampy ut sig någonting i stil med att man borde sätta några marimanor på ön. Det borde få bukt på rävarna. För Swampy hade själv använt sig av dessa för att skydda sina frigående hönor. Och att använda sig av marimanor abruese i naturskyddsarbete hade aldrig tidigare gjorts någonstans i världen. Så det var en ganska så lång uppförsbacke. Dave Williams skrev tillsammans med sin far som arbetade som wildlife officer. Och Swampy, de skrev ett förslag som de presenterade för kommunstyrelsen i Warrnambool. De diskuterade några år och sen så stängde de ön för allmänheten. Och under 4 veckor så skulle en marimano finnas på ön. Dave Williams hade tränat hundar sedan han var 10 år. Och första veckan så kampade han med Oddball på ön. Och den andra tiden så var det alltid en person tillsammans med Oddball på ön. För Oddball hade inte riktigt bondat. Det är det de här hundarna måste göra. Från tidig ålder så måste de bonda med dem de ska skydda. Så idag är det den 6:e generationen Chula och Judy som tar hand om pingvinerna. Och det finns inga rävtassavtryck har hittats i området sen Oddball steg på 2006. Och just om detta, den här resan, har det gjorts en film. Och den heter Oddball. Och i Warrnambool så bor det en svensk tjej som heter Anna Sanderson. Hon kommer ursprungligen från Allingsås och hon har bott i Warrnambool sedan 2001. Till en början med så berättar hon lite om den här Swampy, vem han egentligen är och vad som har hänt med Warrnambool efter filmen.
Ja, men han är det. Han är ju, du vet, en sån där som alla känner till.
Ja.
Du vet, för han är lite annorlunda.
Ja, för jag vet ju, i filmen så spelas han ju lite speciell. Är han ju en liten...
Och, ja, det är så han är, vet du. Det var lite så att han är lite annorlunda. Men alla vet vem Swampy Marsh är, för han är... Hans kycklingfarm var jättestor. Man kunde alltid se honom ute i mitt i med alla kycklingar och höns. Och det ligger precis vid stora vägen, så alla vet vad Swampy var. Han var ute där. Det var så... de enda vänner han hade egentligen, var det som folk pratade om.
Men födde han upp kycklingar för att sälja vidare, eller är det ägg?
Han gjorde det här, så han hade free range chickens. Och det var väl det, det var en av de största farmerna här.
Okej. Okay.
Ja. Det var det. Så det gjorde inte längre, men han brukade göra det. Nu är han ju lite äldre då.
När de höll på att filma där nere,
ja.
Märkte du av det när du bor ju i Warrnambool? Märkte man av?
Det gjorde man, ja. Det var ju väldigt mycket prat om det innan det började. filmerna. Så för, och alla, hela lokalbefolkningen var inbjudna till att vara statister.
Jaha,
så det var ju alla, så de hade ju, alla kunde gå dit på audition och vara med om man ville. Så det var ju väldigt roligt att involvera hela stan, även fast det är 38 000 personer som bor där, så alla var inte med, men alla fick erbjudande, och när de filmade ju i stan, så alla bilder i stan är ju faktiskt från Månabo. Och då istället för att stänga av så fick alla bara vara med, och så filmade de runt omkring.
Men det var ju roligt. Ja. Var du en av dem som ville vara med?
Jag var inte med, tyvärr.
Nej, någon du känner?
Ja, Maja känner väldigt många som var med. Ja. Och det är väldigt roligt när man tittar på filmen och säger, åh, titta, där är han, och där är de. Och, ja.
Okej, okay. Och hur lång tid tog det ungefär på... Vet du, ja, hur länge var de där filmteamet?
Ja, filmteamet var väl här lite, ungefär över en månad var de här lite till och från. För de filmade ju väldigt mycket i Melbourne också, när det var särskilt de scenerna då, när de har pingvinerna och hundarna och rävarna med. Det hände aldrig riktigt här, utan det filmade de i en studio i Melbourne. Så det, ja.
Och hur ofta du som i Warrnambool, jag har ju varit i Warrnambool också, men jag har inte sett några pingviner. Hur ofta ser man pingviner när man bor i Warrnambool?
Ja, saken är ju den att man ser, den här lilla ön då som pingvinerna är på, den är ju den är inte så långt ifrån stranden, och man kan gå över till ön, fast man får inte nu, för vi försöker ju få upp pingvinantalet, så de vill inte ha för många som kommer över det, och hundarna är ju där och vaktar pingvinerna fortfarande, och de vill man inte ha för mycket kontakt med människor, för då förstörs alltid. Så man kan se dem ibland, men inte så ofta, men det är ju när det är pingvinsinsen, nu är det en slut för i år, men över sommaren är det, så kan man faktiskt göra guidade turer ut på ön, och då kan man se dem.
Ja, du har jobbat som en guide. Var det innan, var det på Flagstaff Hill? Var det innan Oddball du arbetade som guide?
Det var innan där, ja. Det var det när jag jobbade på Flagstaff Hill. Och sen så nu, även nu när det har varit... Det kommer ju väldigt många cruise ships från Europa och över hela Australien. Kommer ju till den här delen av Australien. Så då har vi även jobbat nu senaste tiden som guide. Och hjälpa till lite. Men mest var det på Flagstaff Hill.
Och kan vi bara berätta för lyssnarna som inte har varit i Warrnambool vad Flagstaff Hill är för någonting?
Flagstaff Hill är en maritime museum, så som man säger, sjöfarts, en liten by som visar hur det var i slutet på 1800-talet i en typisk by vid havet. Det var fiskeby, kanske man ska säga. Det var väldigt mycket skepp som kom in från England eller Irland med immigranter som flyttade ut för ett bättre liv, och så är det Flagstaff Hill ska visa hur det var att bo i en sån by på slutet på 1800-talet.
Men det är helt fiktivt. Fanns det någon sån by i Warrnambool?
Inte just då, men vi fick ju väldigt många som kom längs kusten här, det var det ju. Byn Flagstaff Hill, själva Flagstaff Hill är uppbyggt från 1976, tror jag de byggdes. Började bygga Flagstaff Hill. Men alla byggnader som är där inne är faktiskt från den tiden. De har bara flyttats hit.
Aha, okej.
Okay. Förutom några stycken som tyvärr brann ner, så de är nya. Men de har faktiskt flyttats till Flagstaff Hill. Så vi har en kyrka till exempel som kommer från Melbourne från den tiden. Som bara är en liten sjökapell. Det är ett kapell, ja. Som har flyttats från Melbourne. Och det är lighthouses som faktiskt... var ute på Middle Island där pingvinerna är nu. Men så många skepp gick på grund där, så de var tvungna att flytta på fyrorna. Och nu står de på Flagstaff Hill. Så det, de sakerna är ju äkta, även fast det inte riktigt såg ut så.
Ja, okej. Och vad har hänt nu också då, man säger, de som kommer på kryssningsfartyget, känner de till Oddball?
De gör det, särskilt de som kommer ifrån från Australien. Det är väldigt många som kommer från Sydney den vägen och kommer ner, och Oddball har verkligen putt Warrnambool på kartan. Så Warrnambool har ju nu kommit upp till nummer 10 i Australien, dit man måste åka och hälsa på. om man säger, vilket är väldigt intressant.
Och var låg Warrnambool före Oddball?
Jag tror inte att den fanns med. Jag tror inte att många visste var Warrnambool var någonstans.
Ni hör Anna Sanderson berätta för oss om Oddball-filmen och besökare till Warrnambool. Nu så ska hon förklara lite mer om valbåtsroddning.
Så valbåten kom ju då från igen omkring den tiden när vi 1800-talet när det var, för Warrnambool har väldigt mycket valar runt omkring det, så de jagar, man var ju okej och jaga val. Så då hade man såna här stora valbåtar som är, ja, de väger flera ton, väldigt stora. Man är 5 personer som ror och så har man en som styr, om man säger så. Och det var den som satt längst bak, i, för man har 5 roddpersoner, nummer 5, han var den som var ansvarig för att ta död på valen när man kom nära till dem då.
Jaha.
Ja, så nu är det ju inte riktigt så. Nu ror vi, det är en tävling varje år här i Warrnambool som är det australiensiska mästerskapen i valbåtsrodd. Och det, vi ror inte riktigt ute på öppet hav som de hade gjort då, utan vi ror på, det är en å. Ja, å låter inte riktigt rätt. River. River, så det är inte större än en å. Mitt i stan. Som man ror på och tävlar över 1 kilometer. Så nu är det ju mer än att man ska ro så fort som möjligt. Över 1 kilometer.
Så ni är inte ute på några vågor då?
Nu är vi inte ute på några vågor. Nej, det tror jag. Ja, det är ju, det är väldigt liknande en surfbåt. Men det är, de här är så stora. De är gjorda av trä. De väger som sagt väldigt, väldigt mycket. Så ja, det skulle vara lite farligt att vara ute på havet.
Mm.
Men vi, genom den här valbåtsrodden så, varannat år så är det internationell cup i valbåtsrodd. Och då med Amerika. Så USA kommer och de ror ute på havet.
Så får ni ge er ut på havet och ro med,
ja,
dem?
Precis. Och vi hade faktiskt tur i vårat lag. Blev bjudna till San Francisco 2 år sedan. Så vi rodde då där och då var ju vi tvungna att ro på havet i 8 kilometer. Så det var ju väldigt skillnad för oss att ro, för att ro en å till att ro där då.
Så det är mycket, mycket tyngre eller hur det funkar?
Väldigt, mycket tyngre och då är det stora vågor.
Oj.
Ja.
De här båtarna, är de från förr eller är de nybyggda?
De båtarna som vi använder nu, de är från 1970, slutet på 1970, början på 1980-talet. Men det finns faktiskt vissa som bygger de här båtarna nu. Så det är för att ha kvar historien om valbåtsrodd. Så det är faktiskt en sport som växer, vilket är väldigt intressant.
Och hur underhåller man båtarna? Är det någonting ni får göra i laget? Eller har ni någon som ser efter båtarna åt er? Eller båten? Ni har väl en båt? Eller många har ni?
Vi har 3 båtar.
3, okej.
Okay. 3 båtar är det. Och då har vi faktiskt en som är en ansvarig för båten. Men själv så får vi också se till att, du vet, det är, varje gång man är ute och ror så får man ju ösa ut vatten. För det är ju gamla träbåtar. Så
de läcker.
Precis, de läcker. Och särskilt som det är en, det är, säsongen går över ett halvår, så det är ju, går över sommarhalvåret. Sen så lyfter man ut dem ur vattnet och då är det ju när man ska börja in igen och ro, när det är dags för sommaren och ro igen, då är det ganska mycket jobb som måste läggas ner på att se till att de är täta igen, för de, ja, trät krymper om man säger så.
Det är kära.
Ja, precis. Ja.
Men hur lång tid, om ni ror 1 kilometer, hur lång tid tar det att ro om man är snabb?
Ja, det är, som den normala tiden för ett, vi säger ett tjejlag, vi är ett tjejlag, så när vi ror då är det ungefär 7 minuter.
Ja.
Och då ror man upp 500 meter och så måste man vända och ro tillbaka. Och det är inte det lättaste, kan jag säga, att vända på en sån här båt då. Men om man säger en lag med bara herrar, de är kanske 5,5 minut.
Ja, men det går ju fort.
Ja, så det går ganska, ganska så snabbt.
Ja, det måste jag säga. Och varför gillar du, avslutningsvis, varför har du fastnat för den här sporten?
Det är en lagsport och det var någonting väldigt roligt. Vet vi, det här kom faktiskt för att jag jobbade på Flagstaff Hill. Så var det bara en som kom och sa, vill du ro en valbåt? Jag tänkte, okej, jag kan ro en valbåt. Vi hade 4 veckor på oss. Vi hade ingen av oss hade rott förut. Jag tänkte, det var lite kul. Och sen vann vi.
Oho.
Och då tänkte vi, ja men det här är väl någonting som vi får syssla på då. Uppenbarligen kan vi ro valbåtar. Och det är någonting som inte finns. Jag har inte vuxit upp med en valbåt. Det är någonting lite annorlunda så.
Och håller du på med någon annan sport?
Ja, jag har faktiskt precis börjat spela netball, vilket också inte finns i Sverige, utan det är ju någonting som är lite roligt, för mina barn spelar netboll, så det har jag precis börjat spela nu. Ja. En annan lagsport.
Ja, kul. Ja. Men du, då ska inte jag ta upp mer av din tid. Jag får säga tack så jättemycket för att du hade tid att prata med oss idag här på SBS.
Nej, det var jättetrevligt.